P3, Sveriges Radio. P3.
Om man då såg någon som var rullstolsburen så här polarna mellan, så var väl liksom kommentarerna liksom, hade det hänt mig så hade ju liksom jag valt att liksom skjuta huvudet av mig. Varför jag? Och jag tyckte liksom ändå att jag var en ganska bra skidåkare. Hur kunde liksom jag råka ut för detta? Trodde jag att livet är slut. För det skulle inte kunna gå att leva ett vanligt liv utifrån de förutsättningarna.
På några sekunder förändras allt. Just precis allt för Anders Westgärd. Det kommer att innebära en början på hans nya liv och hans kamp.
Och vi är oftast sedda som idioter. Och det var liksom det vi ville sätta fingret på. Att vi vände på begreppen. Att det är ju inte vi som är retards, utan det är, i de här fallen så är det ju kända personer med väldigt mycket makt som är de riktiga retardsen. Så att nej, jag kommer aldrig lägga mig ner. Aldrig. Aldrig.
Det här är verkligheten i P3 med mig, Chang Imam. Och du lyssnar på Said by Retards, de riktiga idioterna. Vad skrev du in?
Jag skrev in Said by Retards för att komma in till själva Instagram-sidan här. Och här ligger den.
If someone is lesbian, it's man's fault.
Hur skulle du översätta det?
Ja, om någon är lesbisk, då är det mannens fel.
Just det.
Ja.
Och vem är det som har sagt det här då?
Det är Alexander Lukashenkov. Och han är då president of Belarus.
Han som säger detta i klippet är en ung man i glasögon och hatt som sitter bekvämt i sin rullstol. I bakgrunden syns en fantastisk solnedgång bland kullar och olivträd. Anders Westgärd bläddrar vidare på Insta-kontot med namnet Said by Retards.
Det är min favorit. Ska vi klicka på den? Också en jättefin bakgrund. Det här är ett vinterlandskap. Du har jättefina så här, snöklädda granar och så har du liksom bergstoppar. Snöklädda bergstoppar i bakgrunden. Och så sitter då en person i rullstol. Så. Ska jag höja volymen? Nu kör vi.
En båten i Lajda. Han är god.
Abortion is like a holocaust.
Om du översätter det?
Abort är som holocaust. Förintelsen.
De jämför abort då med förintelsen.
Förintelse. Precis. Och det kan man ju tro att det här är påhittat, att det ska vara liksom någonstans humor i det, men det är faktiskt en person som har sagt detta. Och alla de här citaten är ju faktiskt sagda av personer med ganska mycket makt. Alltså inflytelserika personer. Politiker, skådespelare, andra personer som besitter makt. Så det är ju ingenting som vi har hittat på, utan det är ju faktiskt saker som, eller citat, eller ja, uttryck eller citat som folk har sagt.
Kontot är alltså fullt av citat som på något sätt ifrågasätter människors lika värde och gärna kränker människans rätt till ett fritt och värdigt liv. Presenterade till någon slags Disney-filmmusik. Personerna i klippen är alltså skådespelare, samtliga med en funktionsnedsättning eller funktionsvariation. Men under varje klipp kan man läsa sig till upphovspersonen, som visar sig vara presidenter, skådespelare och andra inflytelserika och mäktiga personer. Och de som ligger bakom Instakontot är alltså Anders och verksamheten han är ledare för, GIL, Göteborgskooperativet for Independent Living.
Oftast blir ju, jag menar, individer med funktionsnedsättningar, de blir ju ganska ofta fråntagen möjligheten att, vad ska man säga, vara fullvärdiga samhällsmedborgare. Och vi är oftast sedda som idioter. Och det var liksom det vi ville sätta fingret på med den här kampanjen. Att vi vänder på begreppen, att det är ju inte vi som är retards, utan i de här fallen så är det ju kända personer med väldigt mycket makt som är de riktiga retardsen.
Vad är det som retard, vad betyder det då i det här sammanhanget?
Ja, det är ju egentligen att, alltså det är ju någonting som är nedvärderande, att man är efterbliven. Och sen så används ju den typen av ord, jag menar CP, mongo, jag menar retard används ju för någonting som är kast eller avvikande. Och liksom är riktade mot oss, alltså individer med funktionsnedsättningar. Men vi har ju ingen skyldighet att jag menar, bete oss eller vara på ett speciellt sätt. Men det vi inte vill bli förknippade med, det är liksom de riktiga retardsen i världen. Generellt sett så har ju folk kanske inte förväntningar på att vi gör jävligt smarta och provocerande och roliga saker. Det var möjligt liksom verkligen att tänja på gränserna. Och sen så tror jag också att vi ofta ses som vårdobjekt med kanske lite sämre ambitioner på livet. Att vi någonstans lever lite sämre liv, men det är vi nöjda med. Och sen tror jag många har svårt att se sig själv. Alltså man har svårt att relatera till att det där kunde faktiskt vara jag, för det är så jävla hemskt, man slår bara bort tanken. Men just det här berör inte mig, och att det är, för många är liksom funktionsnedsättningar, liksom det är, få en funktionsnedsättning, det är liksom något av det värsta man kan råka ut för, och då slår man bara bort den tanken helt enkelt.
Slå bort tanken, det här händer inte mig, med mera, berättar Anders. Alla de tankarna hade även han själv fram tills dagen som skulle förändra allt, som skulle göra honom rullandes och inte gåendes, och däremellan sväva mellan liv och död. Men än så länge har han inte en aning om vad som kommer hända.
Ja, skulle man, jag hade ju aldrig kunnat se mig själv i den situationen, att det skulle kunna vara jag. Utan det var ju bara någonting som hände andra, och jag menar, hamna i rullstol. Det var ju det liksom var det värsta man kunde råka ut, för det var ju lika med döden. Det var liksom inget liv att leva. Och om man då såg någon som var rullstolsburen så här polarna mellan, så var väl liksom kommentarerna liksom, hade det hänt mig så hade ju liksom jag valt att liksom skjuta huvudet av mig. Mitt liv var ju liksom eftersträva normaten, den vita, välutbildade, medelålders, högavlönade mannen. Det var liksom det som jag eftersträvade, och helt plötsligt så hade ju inte jag någon möjlighet att liksom eftersträva det gänget.
Det handlar om den dagen i Alperna. Anders jobbar som skidlärare och han och hans kollegor har precis blivit klara för dagen. De står på bergstoppen och ska göra något de brukar, åka ner, men off-pist.
Och den vägen vi tog ner hade vi åkt några gånger tidigare. Det var en ganska farlig väg faktiskt, för det var en ravin, det var brant, det var smalt och mycket snö givetvis. Och den dagen så snöade väldigt mycket och det blåste väldigt mycket. Och jag kommer ihåg att jag frågade några andra personer om de skulle åka med, men de sa det att nej, inte idag, för att vädret gör att det är för farligt. Jag tyckte att det var så riktiga fegisar.
Så Anders tar sats och åker. Sen smäller det. Han faller omkull. Hans kollegor rusar fram till honom, hittar honom sprattlandes. En av dem sätter sig gränsle över honom med knäna på axlarna, försöker få honom stilla.
Den andra personen höll mig bara i handen för att lugna ner mig, och den tredje hämtade då bergsräddning.
Men vädret är så dåligt. Det blåser och snöar, och där de befinner sig är otillgängligt. Räddningstjänsten tar tid. När de väl kommer hissar de ner en vagga, spänner fast Anders och flyger direkt iväg till närmaste sjukhus. Anders har slagit av benet, spräckt huvudet och är nära att dö. Väl på sjukhuset snittar de upp halsen för att komma åt nacken inifrån.
Bänder de upp halsen och sitter de in på baksidan och sätter då skruvar och plattor för att stabilisera mitt nackbrott då. Så det Och det är ju, ja, alla människor har ju en ryggrad, och det är ju x antal nackkotor, ryggkotor, ländkotor. Innanför där sitter det ju miljontals av nervtrådar som sänder impulser så man kan röra sig och där man har känsel. Och för att generalisera så kan man säga att ju högre upp man sliter av de här nervtrådarna, ju mer förlamad blir man.
Han blir förlamad från bröstet och neråt, med viss förlamning i armar och händer. Han är nära att dö, men Anders överlever. Och nu börjar det spinna i huvudet på honom. Frågor utan svar.
Varför jag? Och jag tyckte liksom ändå att jag var en ganska bra skidåkare. Hur kunde liksom jag råka ut för detta? Trodde jag att livet är slut. För det skulle inte kunna gå att leva ett vanligt liv utifrån de förutsättningarna.
Snart får han åka hem, men ingenting blir sig likt igen.
Jag menar, det var liksom en förlorad, vad ska man säga, integritet och en förlorad personlighet. Och för jag tyckte inte om att liksom vistas bland folk. Man skulle liksom integreras igen i samhället och lära sig en ny kropp och liksom hitta en ny identitet och hitta en ny plats. Och då när man var ute så tittade ju folk på henne. Jag tyckte det var fruktansvärt. Och det gjorde liksom att jag isolerade mig. Så att jag lämnade hon till lägenheten på ganska många månader. Jag trodde att livet var slut. Jag trodde att jag skulle bo på en institution eller mer eller mindre vara fjättrad i en lägenhet. Och det livet ville inte jag leva. Så jag såg liksom ingen mening med det livet. Och jag hade ju liksom tankar på att avsluta mitt liv.
Så men vad var det som hände då?
Jag slog väl huvudet så hårt i botten så att jag fick helt enkelt ta ett beslut. Försöka liksom leva ett liv som var bättre än det livet jag levde då. För det var ju liksom bara kantat av misär egentligen. Jag gjorde ju i stort sett inte någonting, utan jag höll mig hemma och hade väl tagit ganska så mycket avstånd från liksom vänner och anhöriga. Och jag hade ju bara fokus på saker som jag inte kunde göra. Så det var liksom det som upptog mitt liv.
Det går en tid. Från att isolera sig så börjar han bege sig ut. Försiktigt till en början.
Inledningsvis så fann jag i mig att inte kunna ta mig in överallt. Jag fann mig att inte kunna åka kollektivtrafik. Jag fann mig att få liksom ett halvkast bemötande och bli idiotförklarad. För det var jag som hade ställt till det. Men sen så, ju mer jag mötte detta, ju mer liksom började jag omvända mitt tankesätt. Att det är inte mig det är fel på. Det är liksom samhället som liksom bygger hinder och stänger ut det folk. Och det är ju för jävligt. Och då började jag mer på ett mentalt plan liksom bearbeta detta, och någonstans så fanns det väl en ganska stor frustration och ilska. Jag visste liksom inte riktigt hur jag skulle liksom kanalisera ut detta. Jag kände att jag ville försöka liksom driva de här frågorna och försöka göra saker och ting bättre, men jag visste inte hur.
Så småningom kontaktas han av kooperativet GILL. Här får han en plattform. Här kan han jobba med att förändra samhället till ett som inkluderar alla. Han börjar jobba socialpolitiskt, drar igång aktioner för att förändra bilden av människor med funktionsnedsättningar.
Och då kunde jag liksom få uttrycka mig och arbeta med de här frågorna på ett ganska, vad ska man säga, annorlunda och nytänkande sätt.
Var det politiskt engagemang eller var det ett intresse du hade innan?
Nej, absolut inte någonting. Fullständigt ganska jag var nog politiskt oengagerad. Det var väl ingenting som rörde mig, utan jag levde min, ska man säga, min trygga bubbla och tyckte väl att det var ganska så bra. Och tänkte inte så mycket på andra, utan det var ju en själv som var i fokus. Ja, folk kan vara lite extra omhändertagande. De är ju rädda för att säga fel. De vet inte riktigt hur de ska liksom möta en. Just den här fördomsfulla snällheten, att folk är överdrivet snälla. Och det är ju en ganska oschysst härbehandling, för då blir man ju förminskad och försvagad med en gång. Till exempel om man går ut på krogen. Jag säger inte att det här händer varje gång, men det händer. Då kommer det, fram folk och säger att kul att sådana som du får komma ut. Eller om man handlar, så har det hänt några gånger då när man ska när man lägger upp de här varorna på bandet när man ska betala, så har det hänt några gånger att de personer som sitter då i kassan säger att gud vad du är duktig som handlar. Jag menar, de vill ju väl, men det blir ju så jävla fel.
För man vad är det det betyder då? Det låter ju snällt. Vad kul att någon som du är här, Anders.
Eller hur?
Men kul att se dig ute. Vad betyder det egentligen då?
Ja, det är ju egentligen bara vända på steken. Är det någon som säger det till dig när du handlar? Att du är duktig. Eller att kul att du får komma upp på krogen. Varför ska detta hända mig? Men folk vill vara snälla, men det blir fel. För då blir man ju förminskad och försvagad. Man blir liksom inte sett som en vanlig invånare med sina fulla rättigheter men även skyldigheter. Utan man blir sedd som lite svagare och lite klenare och lite dummare. Och det händer ju också att folk pratar ur huvudet eller pratar extra tydligt och lite, kanske lite högre. Eller att man blir ignorerad. Och det, men oavsett om man har funktionsnedsättning eller inte, så har ju säkert tyvärr de flesta människor någon gång blivit ignorerade. Och det är ju ingen god känsla. Det händer ju saker i magen eller liksom inombords. Och Sedba Retards vill liksom sätta fingret på det. Så budskapet är ju ganska stort. Det handlar om att man ska kunna vara den man vill vara och liksom ges den möjligheten. Och att vi inte har skyldigheter att vara på ett speciellt sätt som människor kanske förväntar sig att vi ska vara. Eller dyka upp i speciella forum där kanske människor förväntar sig att vi ska dyka upp. Utan här liksom tänder vi på gränserna och dyker upp och gör saker och ting som inte folk kanske förväntar sig från oss. Att vi är smarta, sluga och roliga.
Vad fan får jag för pengar?
Gruppvåldtäkt är ett fenomen som har följt invandringen.
Better to kill an innocent by mistake. Despair an enemy by mistake.
Jämställdheten kväver oss. Ge oss tillbaka den riktiga mannen.
Man tror ju inte att det är att de här citaten är sagda, utan man tror ju att många av dem att de är liksom bara påhittade. Och det har vi absolut inte gjort, utan det här är citat som är sagda av människor med väldigt mycket makt. Och det är ju jävligt skrämmande egentligen. Det finns liksom så mycket galenskaper och så mycket, vad ska man säga, så mycket kraft bakom varje citat egentligen. Alla är ju helt åt helvete.
Even Satan wasn't gay.
Ja. Ja, inte ens Satan var bög. Ja, syftet är, som jag sa i början, det är ju egentligen att få människor att liksom tänka till och någonstans börja utmana sina egna fördomar och ställa frågan liksom, hur är jag, vilka värderingar har jag? Och någonstans sudda bort att det är individer med funktionsnedsättningar som är retards, utan det finns faktiskt människor med väldigt mycket makt som egentligen är några riktiga retards. Så varför, som man sa tidigare, varför ska vi liksom undantas rätten att kunna liksom leva schyssta liv utifrån att man bygger samhällen som är otillgängliga och fördomar som genomsyras av dåligt eller ett förminskande bemötande. Mm. Så det är liksom det vi vill uppnå med kampanjen, att lyfta, få människor att lyfta blicken och utmana sig själv och surra bort gränser som finns i samhället mellan människor. Men våra frågor är ju oftast sedda som ganska osexiga. Det är liksom mycket, ja, det är tragedi, det är vård, det är elände. Det är liksom någon fuktig disktrasa över våra frågor. Och många tycker att det finns liksom inget allmänt intresse i våra frågor. Men då är det ju viktigt någonstans att surra bort detta. Visa att det går att göra liksom jävligt smarta, roliga grejer. Och någonstans lura människor och även media och ta del av liksom våran situation. Men vi vill absolut inte ha det att tycka synd om, utan visa på det, på att vi är vanliga människor. Jag och många andra med funktionsnedsättningar, vi lever ju med att bli utestängda eller få taskigt bemötande. Det är ju liksom inte då och då, utan det är ju liksom 365 dagar om året. Och det är klart att det är ju jävligt frustrerande. Ja, och sen så när det gäller våra frågor också så är det ju, det vet jag att det här är liksom ingenting som bara förändras över en dag, utan ja, man får ihärdig och någonstans är det blir trägen vinner. Så att nej, jag kommer aldrig lägga mig ner. Aldrig. Aldrig.
Män har bättre åsikter än kvinnor. Ofta.
Gråtsen. Bajde. Pussy.
Du har hört Said by Retards, de riktiga idioterna. Producent var Gustav Asplund, tekniker Gustav Sondén och jag heter Chang Imam.
P3, Sveriges Radio.